Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jag har kört Vi måste prata i snart 3 år med varierad frekvens. Och det har ofta slagit mig hur mycket intressanta människor jag har fått äran att få prata med. Och hur spännande det skulle vara att få höra dem prata med varandra om aktuella ämnen. Så därför är det dags nu för första avsnittet av Vi måste pratas fredagsmys. Som spelas in klockan 15.43 fredag den 20-någonting. Januari. Och jag har 3 medverkande. Det är från avsnitt 1, 15 och 27. Från avsnitt 1 har vi Ulrika Liljeberg, avgående borgmästare i den svenska centralorten Leksand, etta på Centerpartiets dalalista och ledamot i partistyrelsen. Hon har för övrigt så många titlar så det går inte att ravla upp dem. Från avsnitt 15 har vi Per-Ola Olsson, känd som snyggbonde på Twitter. Han har myntat uttrycket banjohögen och blandar jobbet som ledarskribent med att installera och reparera reningsverk.
Nej.
Och sen har vi från avsnitt 27 Agneta Ljungberg, passionerad pensionerad psykolog som inte backar för att säga vad hon tycker, har en historia av att ta folk i örat oavsett vilket folk örat sitter fast på när de börjar ta i det. Välkomna.
Ja, men tusen tack. Tack så mycket.
Och vi har också 3 stycken ganska skilda röster, så jag tror att folk kommer höra vilka ni är. Ulrika, stämde presentationen in på dig?
Ja, men det tycker jag väl. Vi nämnde ju ingenting om Leksands IF och sådär, men det är klart, jag är en gammal hockeyspelare också. Det trodde jag du skulle ta upp, men annars så stämmer det väldigt väl.
Ja, Per-Ola?
Ja, för fan.
Det är bra. Och Agneta?
Ja, absolut. Öron är till för att ta sig.
Ja, vi har 3 aktuella ämnen som vi ska försöka diskutera runt 10 minuter, men vi har ingen bortre tidsgräns förutom att jag ska iväg och köra lastbil mitt i natten. Vi börjar i alla fall mitt, Agnetas och Ulrikas närområde, Borlänge, där Kärna Ängar var föremål för ett avsnitt av Uppdrag granskning, där mycket fokuserades på utanförskap och att man inte ens vet hur många som bor där, vilket medför en hel del problem. Ulrika, du som är verksam i kommunpolitiken, hur skulle du definiera problemet och har du någon lösning att ge oss?
Vad är det man säger? Det vore enkelt så hade vi löst det för länge sedan. Det tror jag gäller det här och många andra samhällsproblem. Jag tyckte du sa väldigt bra att det är ett utanförskap som vi behöver titta på. Jag såg programmet, även fast jag ju har en viss erfarenhet av uppdraggranskning. Det har Emil och jag, vi har varit med och sådär. Men jag såg det.
Vi har fällt dem.
Ja, det har vi. Och jag känner ju flera av dem som var med också. Och jag måste säga att många gör ju ett väldigt bra jobb där. Men det behövs mer. Det behövs, skulle jag säga, en ökad tydlighet från det offentliga sida. Det behövs bättre samordning. Kanske några pusselbitar, men egentligen skulle jag säga att mycket av det som behöver göras, det finns där. Så att det kan vända mig mot lite grann när jag ser i debatter och trådar som följer det. Så här, jag flyttade till Borlänge 1985 för att gå gymnasiet där, för jag bodde så på landet då att man inte kunde åka till gymnasiet. Man var tvungen att flytta, man flyttade hemifrån när man var 16. Då fanns det ett utanförskap i Kärna Ängar också. Så att jag kan tycka att en del av det som förs fram är lite historielöst. Men fortfarande, det behövs mer samling, mer tydlighet, mer långsiktighet.
Ja, Då kan jag bara säga att jag håller ju med Ulrika att det utanförskapet som finns i Tjärna Ängar, det fanns redan när jag var ung och det är himla länge sedan, ska jag säga. Så att det har alltid, Tjärna Ängar har ju alltid varit stället för oönskade individer i olika hög grad. Folk som inte har haft jobb, som inte har klarat sig själva och som har behövt stöd från en den ena än den andra offentliga insatsen. Och sen är det här med hur man löser det, det är inte så enkelt. Alltså det handlar ju om kultur och anpassning och integration. Och det är inte heller enkelt, för vore det enkelt så hade vi löst det. Jag har ju erfarenheter av att ha bott ett kort tag i Spanien och ett betydligt längre tag i Norge. Och bara det att flytta till Norge var en enorm kulturchock. Trots att vi är så lika varann och pratar ett språk som vi förstår. Men det var inte helt lätt, varken för dem eller för mig. Eller för oss, ska jag säga, att anpassa sig. För att det är väldigt, väldigt annorlunda. Och det, jag tror att det är där det ligger. Att man måste försöka anpassa både miljöerna och folk till varann. Och så ska jag säga att jag tyckte inte att det där programmet var särskilt bra.
Vad var det du inte gillade?
Nej, jag tyckte det var platt och inte ett sägande egentligen. Faktiskt.
Mm. Per-Ola?
Alltså nu har jag inte tittat på programmet eftersom jag inte tycker om Uppdrag granskning. Alltså när jag i de fall jag har tittat på Uppdrag granskning och det har handlat om frågor jag har kunnat, så har de haft fel i stort sett alltid. Vilket gör att jag inte kan lita på dem i frågor som jag inte kan. Men som jag har förstått det så är Tjärna Ängar ett, vad kallar man för det för? Utanför forskarområdet.
Ja, exakt.
Och där, alltså vad ska jag säga, jag har väl, det är väl svårt att som sagt, det är jättelänge sedan jag var bolag. Men om man ska prata om vad som behövs, så är det väl som Agneta tangerade innan, det är väl att vi får börja se, eller vi får sluta se de här människorna som är inte önskvärda. För vi har ju haft ett fögderi som har saknat fullständig plan för hur vi ska integrera människor. Och vi har liksom haft en ganska generös flyktingpolitik. Men vi har inte haft en politik och en plan för hur vi ska ta hand om de här människorna i steg två. Och jag har full förståelse för att man jättegärna vill bo med landsmän. Jag bor mycket hellre med skåningar än med svenskar. Men det är samma land, men även där finns det kulturskillnader. Men det betyder samtidigt också att när vi har ett fögderi som underlättar och bygger på den här, vad ska vi säga, lättjan. Eller, ja, vi kan ju kalla det för lättja, men när det är praktiskt och enkelt och bra att bo med människor man känner, förstärker man ju problemet. Och det ser vi inte bara i Tjärna Ängar, utan vi ser hur man placerar människor man inte riktigt vill se i utanförskapsområden. Och jag tycker det är fruktansvärt synd, dels för om dem som hamnar där och dels för de ges ju aldrig någon chans, och dels för resten av samhället, det som redan finns, för man har, alltså många av dem är ju jävligt driftiga.
Agneta?
Ja, jag vill också bara klargöra att jag ser ju inte heller Uppdrag granskning, men jag blev ju tvungen att göra det när du skickar den här ämneslistan liksom.
Du kan väl livea lite som jag idag.
Men det är faktiskt så illa att jag har ju faktiskt en son som också är psykolog, och han hade länge ett Janne Josefsson-kit i sitt skåp. Och det bestod av ett pass och kontanter i en portfölj. För ifall Janne Josefsson knackar på dörren, då ska jag bara kunna dra, för då vet man att det går åt helvete oavsett vad man har gjort. Men det försvann när han såg på Alla mot alla och såg Janne Josefsson, då la han bort och sa nu är det lugnt.
Ja. Ja, men... Ulrika, du har ju Janne Josefsson erfarenhet.
Nej, men jag har ju verkligen, jag har ju varit med. Och jag tror att man sa då att det var det program som var mest för hans intresse. Och nästan sedan dess, vi påminns ju nästan av det, jag ska säga varje månad. Och det har gått 10 år, så att säga. Så det var ett stort ämne. Och, men jag har egentligen, jag tycker att Uppdrag är ett bra program. För de sätter finger på saker och de har gjort att vi i det offentliga Sverige, vi sköter oss bättre än vad vi gjorde före sådana program kom. Sen kan man ha avarter och som sagt då, de blev fällda för vårt. Men jag, generellt så tycker jag att det är bra. Men jag tycker det som inte sades i presentationen, varför la jag till hockeyspelare? Jag skulle ha lagt till att jag är ju tjänstledig åklagare. Och, så jag har ju jobbat mot de här områdena också. Det är ju gamla kollegor som var med i programmet och så. Det här med att kravlöshet, det håller jag med om till viss del. I mycket så tycker jag också att vi kan ta på oss att det är en otydlighet om vad som förväntas. Det här förväntningsglappet som finns ju på väldigt många ställen, det skaver ju det glapp som skaver mest av allt, så att säga. Vi behöver samordna resurser. Jag känner ju även rektorn på Tjärna Ängars skolan. Alltså, det att vi har resurser i samhället, det finns. Vi har höga skatter, vi hör mycket. Vi behöver få ut mer av det. Vi behöver samordnas och jobbas bättre. Det här inte önskvärda, det känner jag att där går man en gräns. Jag är ju faktiskt för att vi ska vara skydda människor som har kommit hit och har skydds, alltså har rätt att få skydd, så att säga. Men vi måste kunna, det är inte lika med tecken med kravlöst och otydligt, så att säga. Och jag tycker att samhällsklimatet är att det finns, vi kan ta de stegen nu.
Det jag reagerar på är just det här, som, inte för att du har sagt det, men många som förespråkar en generös flyktingpolitik har också ställt sig bakom Dublinförordningen som ju faktiskt var den reella orsaken till att folk drunknar på Medelhavet. Jag får inte det att gå ihop. Jag tycker att det är kraftigt hyckleri i kombination med det som Agneta säger, att det måste vara tydligt med vad som förväntas. Du, så här, kommer du hit och har asylskäl, då ska du ska få en lapp i en, vad ska man säga, etiskt anpassad lapp på ditt språk, på din kultur, en latund. Så här funkar det i Sverige, de här problemen brukar vi ha, här är lösningarna på dem.
Men Dublinförordningen är ju en tulipanaros, den är ju gjord för att inte funka. Vi skulle ju behöva ha ett omfördelningssystem i EU, men att få det på plats, det är väl lika lätt som att få säkerhetsrådet i FN och gå med på sanktioner mot Ryssland när de sitter med ungefär. Mm. Så det är ju väldigt svårt, och jag är med på det. Så vi behöver se över, och det är väl en koloss att flytta. Så att ja, jag håller med.
Jag tycker det är intressant, alltså de som är mest kritiska mot just det här, man kan inte ta hit andra kulturer, de måste anpassa sig direkt när de kommer hit. Skulle de bli tvungna att fly, de människorna som driver den linjen hårdast, jag lovar att de har en majstång på plats där med fan dag 2 i det nya landet. Den kommer att smällas upp innan de har tak över huvudet. Per-Ola.
Får jag skälla på sossarna?
Ja.
Ja.
Jag gör det.
Du får prata närmare micken också.
Jag kommer ihåg, det är jättemånga år sedan nu, det var något av alla de debattprogram som man hade. Och där var företrädare för Rosengård och där var på andra sidan Mona Sahlin och någon sosse till. Och de här företrädarna från Rosengård, de var väldigt tydliga med sin kritik och berättade även att det funkar liksom inte att bygga någon form av ghetto liksom. Och det funkar inte, och framförallt att bygga någon form av ghetto och sen, alltså, i syfte att behålla de här människorna i behov av i praktiken sossepolitik, för att man köper sig röster genom att hålla folk kvar i ett bidragsberoende. Och det svar de då fick ifrån Sahlin och den andra sossen, det var ju att men det här förstår ju inte riktigt nej.
Ja, vi avslutar det ämnet där och går vidare, så du kommer få fortsätta skälla på sossarna.
Det är lite av min paradgren, och jag får till och med nu betalt för det.
Ämne 2. Coronakommissionen och regeringskansliets ovilja att lämna ut dokument till en kommission som de själva har tillsatt och som leds av en gammal socialdemokratisk statssekreterare. Vad hittar du för rimlighet i detta, Per-Ola Olsson?
Alltså först måste vi, alltså menar det här är någon form av Schrödingers dokument, för att först fanns ju inte dokumenten och därför man inte kunde lämna ut dem, och sen så kunde man ju tänka sig att lämna ut dem för de helt plötsligt fanns. Fast kanske inte alla. Alltså det är ju liksom från min horisont väldigt uppenbart att regeringen tog för att kommissionen vill ju, alltså de efterlyste de här dokumenten redan i somras. Precis innan julledigheten så meddelade regeringen att nej, det kan ni, det får ni inte. Och deras svar kan ju i princip sammanfattas med ni kan inte tvinga oss. Och sen följde man på att dokumenten fanns inte, och sen så hittar man dem, fast man skulle kunna tänka sig att lämna ut dem. Så att där är vi ju på mörka. Sen kan man ju även rikta viss kritik mot förfarandet att låta partiegna göra utredningar och stå för leda kommissioner som ska granska regeringen. Men det är ju å andra sidan en paradgrej för sossarna. Så att, ja, alltså jag är kritisk.
Det märks. Ulrika, vad säger du?
Ja, men om jag får vara lite förvaltningsjuristen här så... Jag kan till viss del förklara. Offentlighetsprincipen är inte till för att man ska få reda på allt som sägs och skrivs och antecknas någonstans, så att säga. Det ska vara en upprättad och inkommen handling, och sen ska den då vara offentlig eller sekretessbelagd. Så att det kan jag köpa att inte... Det finns, jag ser liksom att det finns en tro att man ska kunna lämna ut allt. Men med det sagt så ja, det finns ju dokument som uppenbarligen skulle ha passerat även det nålsögat. Och för det fall att man inte har gjort det så tycker jag att det är väldigt, återigen använder ordet historieröst, alltså man måste förstå sin roll, att till och med vi i vår kommun, jag skriver protokoll, skriver ibland saker för att det här ska man kunna förstå i framtiden varför vi gjorde som vi gjorde. Vi har till exempel så här punkter med coronainformation på alla våra möten för att folk ska kunna se på något sätt, kunna forska på vad vi har gjort. Liksom. Så att jag tycker det är väldigt respektlöst att inte ha de här handlingarna ifall man då faktiskt juridiskt sett kan säga nej, det finns inga handlingar, så att säga. Så att ja, det finns två delar i min kritik. Dels är det att lämna ut det som finns, men man kanske inte har allt att dela ut, men de borde ha funnits. Det borde ha dokumenterats, verkligen. Så jag är också kritisk till det här.
Och jag har väldigt liten koll på vad det är de inte lämnar ut och vad det är som finns och inte finns. Men jag vet ju att i mitt yrke, alltså som psykolog, där är det så att allt man skriver är journalhandling. Så sitter jag och kladdar och ritar på under en session till exempel, då ska det sparas som journalhandling. Och det är någonting som kom för säkert 15 år sedan. Före det så kunde man ha arbetsdokument under tiden man höll på med någonting, och sen kunde man makulera det när man hade dokumenterat det. Men nu ska allt sparas, det ska finnas så att man kan gå tillbaka och titta. Så jag förstår inte varför man inte ska kunna ha det så. Nu kringgår ju vi det. Genom att anonymisera anteckningarna så vet man aldrig till vilken det hör. För jag menar, om jag skriver kolla med mamman på ett papper, det finns ju liksom ingen anledning att jag ska ha ett dokumentskåp för att spara det papperet liksom, som jag antecknar när jag sitter och pratar med någon.
Så någonstans finns det en psykologjournal där det står fuck you Bobby Ryan nu då?
Ja.
Ja, förmodligen. Per-Ola?
För att återknyta till Ulrikas rent förvaltningsjuridiska, det är helt rätt att alla offentliga handlingar inte är allmänna, eller om det är tvärtom. Men att det finns betydligt på en offentlig myndighet betyder inte att alla kan begära ut dem. Nej. Men om vi ska dra det på det viset, då kan ju inte departementet hantera kommissionens begäran bara genom att säga nej, utan det får de göra precis som i all annan hantering. Sekretessprövade det och sen lämna ett överklagansbart beslut, och sen så hade ju kommissionen och regeringskansliet fått mötas i förvaltningsrätten.
Nej, men jag är med på det. Men säg till exempel att vi har ett möte med hela den där, vad heter den gruppen som det pratas om? Säg att de är människor med exceptionellt bra minne och alla förstår, då skulle de kunna köra
de muntliga. De är myndighetsanställda.
Nej, men alltså jag menar... Akta dig du. Nej, men alltså de skulle ju kunna ha så här, nu har vi tre handlingsalternativ, bluttan, bluttan, blä. Och sen så har det ingen som antecknar det, så att säga. Så finns det egentligen inget fel i det liksom handlingsmässigt. Och så kommer de fram till ett alternativ. alternativ och så protokollför man det. Liksom. Men det är lite historielöst att inte skriva ner de här alternativen och sen kanske, ja, för att man ska kunna följa resonemangen så att säga. Men allt behöver ju inte fästas på fråga mamman, men man skulle kunna komma ihåg det också så att säga. Så att man inte har någon övertro. Liksom. Det är inget, ja.
Nej, alltså att allt inte finns. Eller att allt inte har skrivits ner, det kan ju köpas, men vi kan ju inte ha ett regeringskansli som det ju dribblar och först påstår att de inte ens finns och sen kanske kan det tänka sig att lämna ut saker som de bara från någon vecka tidigare påstår överhuvudtaget inte existerade. Men att inte anteckna allt, det är ju inte fel, men det är tvärfel med ett regeringskansli som ljud.
Där är vi nog eniga alla fyra och vi går på nästa ämne. Något annat vi har gemensamt alla fyra är att vi bor på landet. Livet på landet. Vad ska staten göra? Eller vad skulle man kunna ändra på för att det skulle bli lättare för svensk landsbygd att uppnå en något högre livskvalitet?
Ska jag prata igen?
Nej, du fick ju börja sist. Det är nog Agnetas tur nu.
Är det jag nu? Ja, men herregud. Hur långt hade vi på oss, sa du? Alltså, vi har ju tyvärr, just nu så är jag i min sommarstuga som består av en liten tvårumslägenhet i Långshyttan, för där kan jag vila. Annars så bor ju vi i skogen utanför Norrtälje. Och det har faktiskt visat sig att det har blivit helvetet på jorden, för att vi är två stycken fastboende som bor där. Så är resten sommarstugsägare. Och det är det absolut värsta som finns.
Sommarstugsägare?
Ja, för de kommer, det är fiskmåsar inifrån stan, allihopa. Och de kommer ut, de har ju lika stor andel i vår vägförening som vi har. Det står i förrättningen till exempel att vi ska ha en väg som hålls öppen för både trafik, vinter och sommar. Och det är ju som det är det. De vill inte ha någon väg, alltså plogar de inte. Och de är fler än oss, vi blir nerröstade. Bränslet är sjukt dyrt att köpa. Det är helt okej. Om man nu bor på Södermalm och det vid Mariatorget, för där har jag också bott ett tag när jag jobbade där inne i stan, och där gick tunnelbanan var tredje minut eller någonting sånt där. Då behöver man ingen bil. Då kan man betala 300 kronor liten för diesel om så är. Och så kan vi som bor på landet, vi kan få den gratis. Vi som måste ha en bil får ta oss härifrån. Det är som du sa någon gång, om jag missar bussen då går nästa på torsdag. Så är det. Nu är vi lyckligt lottade i Långshyttan, för här går det faktiskt 3 bussar tror jag varje dag. Så att det är ju helt underbart. Så kommunikation. Se till så att infrastrukturen fungerar. Och då menar inte jag att man ska gräva ner fiber överallt, för det håller de på med. Hela jävla Roslagen grävs det fiber. Varför då? Det behöver man inte. Man kan ha en fungerande telefonuppkoppling. Det har jag nu. Det klarar vi. Vi ser på tv. Vi gör allt vi behöver göra. Resten är lyx, tycker jag. Man måste se till så att det finns möjlighet att få mat. Att det finns en fungerande butik, en affär där man kan handla mat. Det gör det inte där vi bor. I Långshyttan finns det. Det är nog Sveriges bästa ICA-butik. Heja Thomas. Däremot så den där vi bor på det andra stället, den är helt meningslös. För att där får man får ha extra glasögon med sig så man kan lusläsa datum och alltihop. Och frågar man efter någonting då säger han, det är slut. Så att det måste vara enklare att leva på landet. Vi kan till exempel inte. Våran väg är så dåligt skick så hemtjänst vägrar åka, för de har kört av vägen för många gånger.
Alltså någon gång önskar man ju att man får någon som ser på en med såna vackra ögon som Per-Ola tittade på dig när du sa dieselpriser. Så vi lämnar över ordet till Skåne.
Ja, men risk för att det kan bli en ganska lång monolog här nu, men jag ska försöka begränsa mig. Det är helt rätt att bränslet är åt helvete för dyrt, och där kan man ju även rikta en känga mot Centrum. Och Miljöpartiet och sossarna. Inblandningen är ju tramsig. Och skatterna är tramsiga. Vi kan även, alltså Agneta har även en väldigt bra poäng när det gäller vad hon benämner som måsar. Så, för att vi har, alltså det har alltid varit konflikter på landsbygden. Men de konflikterna har tidigare handlat, alltså man har, alla har varit behov eller varit överens om att det fanns ett behov och att saker och ting skulle funka. Man har varit överens om att det skulle finnas väg, man har varit överens om att man skulle jaga och så vidare. Men man har inte alltid varit överens om tagen och om hur. Alltså konflikterna har handlat om hur många gånger ska vi skrapa vägen, ska vi köra snöplogen till Lund för oss eller räcker det morgon och kväll? Men alltså, som sagt, man har varit oense mer om hur, inte om att. För man har, alltså, alla har haft behov av vägen, men har bara inte varit, eller jakten, men har bara varit oense om hur det skulle skötas. Nu har vi en allt större klick människor som flyttar ut på landet vars främsta drivkraft är att saker och ting inte ska fungera. Och de har, med det system vi har, mer makt än de som vill att det ska fungera. Så att vi kommer inom en ganska snar framtid behöva titta på samägande, alltså de lagstiftningar som medger gemensam förvaltning helt enkelt. När vi tittar på vägar och så vidare. Vi behöver ett samhälle som, eller en politik som låter landsbygden vara i fred på rätt sätt. Som det är nu så har man ju liksom skitit i att leverera basic. Man lämnar walkover när det gäller vägar, infrastruktur och så vidare i vård. Men är fruktansvärt duktig på detaljreglera. Och det funkar inte. Jag hade gärna sett att det var tvärtom, att man, staten levererade basic och när det inte funkar så lät man människorna på landsbygden lösa sina problem själva. Så att vi behöver mer frihet och mindre politik helt enkelt.
Och med det lämnar vi över till den enda politikern vi har med oss.
Som är borgmästare över 94 byar i Sveriges mediankommun. Nej, men jag känner igen mig mycket, fast jag... Två saker ändå, alltså det här partnerskapet som är på något sätt mellan fritidshus, företagare, fastboende och så, det kan ju också funka bra. I min by gör det att tåget faktiskt stannar och att butiken finns och att vi kan bygga ut VA. Det är ju tack vare att vi har fritidshus och många besökare också. Så att det där är ju, ja, jag tycker det är lite klivet. Men det jag kan känna mest är, jag har bott i Stockholm i 15 år. Efter då 15 år här i byn och sen 15 år tillbaka, så ni kan räkna ut ungefär hur gammal jag blir och lite till. Alltså, så jag kan ju se att i mångt och mycket så finns det fördelar med båda ställena att bo. Och jag kan tycka ibland att vi bara ser den andras fördelar och så våra egna nackdelar så att säga. Men andra sidan vill ingen flytta till det andra fast man uppmålar alla fördelar. Så att jag kan tycka att, och jag kan också tycka att det blir väldigt schabloniserat. Man låter som jag jobbar på FN här, men ändå, jag menar, som jag har ett svårt autistiskt dotter som bor på gruppboende, jag har ju ibland mer gemensamt med någon i exakt samma situation oavsett vad de har för postnummer. Jag kan tycka att vi verkligen gör människor till liksom den här polariseringen stad och land. Jag köper inte den alla gånger. Sen med det sagt så finns ju ett skäl till att jag kandiderar till riksdagen, det är att jag tycker att kommunerna har fått blivit en slasktratt att ta hand om väldigt mycket. Slasktratt är väl, man kan använda väljare ord, att staten har abdikerat på många områden. Jag håller ju helt och hållet med där. Alltså man måste, basic, Maslow, kalla det vad som helst. Alltså, och då pratar jag försvaret, polisen, rättsväsendet, arbetsförmedlingar, försäkringskassor och infrastruktur, hela nationella transportplaner vi pratar om nu. Man måste ta ett större ansvar. Och det måste finnas en känsla av att det är rättvist, även fast det inte kommer bli exakt lika. Den här känslan, det är den som håller oss samman på något sätt. Och den finns inte nu. Och det är olyckligt, så att säga. Så jag tycker att det finns mycket vi kan göra på det här, så att säga. Även fast jag inte är lika svart och vitt, så att säga. Jag tror människor är nyanser på något sätt.
Jag håller med, och jag kan även understryka det här med att polariseringen och se svart och vitt, alltså det kan finnas fördelar att hitta även i de nackdelarna. Nu tror jag att preskriptionstiden har gått ut, men polisbristen i Dalarna gjorde att det fanns ju väldigt mycket kreativa övningskörningsmöjligheter när jag var ung.
Precis.
Agneta?
Ja, alltså kulturkrock. Det är vi tillbaka där då när det gäller det här med land och stad. För nu såg jag på TV en morgon den här veckan om någon på något fik på Södermalm som var så väldigt fiffig, för han hade hittat på att hans jävla kaffekopp kostar 47 kronor på morgon. Men om man sa en kopp kaffe tack så kostar den bara 37, och om man sa god morgon kan jag få en kopp kaffe tack, då sänkte de priset till 27. Vad fan, det säger väl vi alltid när vi går in. Om jag går in på vinekonditori i Hedemora och säger jag, hej, hej, kan jag få en kopp kaffe? Och jag sa, det är samma pris för alla. Jag menar, det är väl vanligt folkvett. Man ska inte behöva tjäna 20 spänn för att man har använt sig av vanligt folkvett. För det är ju så det är. Men så vill jag också säga det här med kommunerna som Ulrika var inne på. De har ju blivit ett sätt att smygbeskatta befolkningen. För det vårat hus ligger i Norrtälje igen, nu säger jag det. Det ligger mitt i skogen. Vi har en granne och det är min son, och han köpte en tomt av Sveaskog. Sen är det hur långt som helst till nästa granne. 2-3 kilometer likförbannat ska vi söka bygglov för x antal tusen kronor om vi vill bygga en liten bastu eller om vi vill bygga ett utedass eller vad vi vill göra. För det finns redan de här två komplementärbyggnaderna som man får bygga, som vi har bygganmält och redan betalat för. Så att här när vi satt in i huset som vi hade i Långshyttan, när vi satte in en kamininsats i öppna spisen som var godkänt för eldning, vi fick elda hur mycket vi ville i den, så skulle kommunen likförbannat ha en bygglovsavgift på 11 000 kronor och inskickade ritningar så att de såg att vi inte skulle flytta skorsten på att sätta en glasdörrar i kamin. Alltså det har ju blivit horribelt. Det är ju ett sätt att smygbeskatta folk. Ta ut så mycket kommunala avgifter som det på något vis går och krångla till det så att man inte ska kunna göra någonting. Och det skapar ju alltså lämpliga tillfällen. För vad var det du sa? Kreativ övningskörning.
Du får peka ut det där kaféet åt mig, för jag tänker betala 100 kronor för min kaffe och be andra åt helvete.
Nej, men du kan googla på det, för det var på tv den här veckan.
Okay. Per-Ola räckte upp handen först, men Ulrika är pigg på att försvara de kommunala taxorna för bygglovsanmälan.
Agneta kan vara glad att det inte finns någonting som är blått på den topografiska kartan i närheten, för där hade hon dessutom legat under strandskydd och fått ett ännu större helvete.
Det gör men... det.
Grattis till dig. Men alltså det är klart, alltså jag menar, den här stad och land, jag håller med om att det är liksom, det är inte i grunden stad och land, för det finns, vad ska vi säga, liv med alone människor i staden också. Men de här människorna som vill detaljreglera är, som jag upplever det, fler i staden, och de som inte förstår det här med gemenskap, de är även de fler i stan, vilket vi ser med det här café-exemplet som Agneta lyfter, för du kan ju i princip köpa dig fri från sociala kontakter, som Emil påpekade. Så konflikten står mellan människor som vill och människor som inte vill, men symptomen blir att landsbygden hamnar i strykklass och sitter med svartepeter, eftersom vi här är mer beroende av människor som vill. Och sen, och den här konflikten byggs dessutom på av att landsbygden får betala. För att jag som sagt, nu är jag ju med jämna mellanrum i exil i stan. I Stockholm, av alla jävla ställen. Och jag har aldrig haft så billig transport. Så ofta. Jag har liksom aldrig fått så mycket utan att behövt göra någonting för det. Det är varmt på mitt kontor utan att jag behöver elda. Och jag har aldrig producerat så här mycket sopor. Jag producerar liksom sopor och tvätt så det skvätter om det. Så att alltså... Okej, det här är kanske pyttelite tillyxat, men jag har liksom aldrig förbrukat så mycket resurser och betalt så lite för det. Och i det här fallet så är det någon annan som får betala för det när jag springer runt i stan och konsumerar resurser och åker gratis. Det är landsbygden. Nu kan Ulrika få prata.
Ja, nej, men det går ju inte att få någon millimeter. Det är ju heller inte så att hemtjänsten, när det då ändå finns en väg som tar sig dit, att man betalar mer för den för att man bor 5 mil bort än om man bor på torget, så att säga. Alltså det finns ju, det slår ju åt olika håll, men visst är jag med det. Jag vill komma till det här med politiker och regelkrångel. Det här är ju mitt eget skrå. Men alltså, jag slås ju av den dåliga självinsikten, för Agneta diagnostisera, av att alla politiker är för regelförenklingar, men det blir regelkrångel och vägen dit är liksom kantat av goda intentioner. Ja, men just den här behövs för att uppnå någonting och så. Det här att faktiskt ibland ta ett kliv tillbaka och låta det lösa sig. Och också, så där måste vi bli bättre. Det kostar ju också med att ha regler. De ska efterlevas och kollas och sådär. Så att det håller jag verkligen med om. Och där tycker jag nog att jag ska inte säga att jag kan utse något parti till något bättre, för alla har sin genre av regelkrångel och käpphästar, så att säga. Så att det tycker jag. Sen så tycker jag det är fint att ni har den här bilden. Jag vet inte, som åklagare och polis, ja, vi har nog vår beskärda del av olaga hot och grannbråk och misshandel och skadegörelse på mellan folk som känner varandra på landet också. Så att det här med jag ställer mig inte bakom.
Finns det några resurser att skicka då? Eller finns det bara resurser att skicka när de här väl har blivit sams igen och sen ska ut och jaga och ha några poliser från ingripande verksamhet?
Nej, men det har jag ju också sagt. Men enligt er bild av landsbygden så skulle vi inte ens behöva någonting, för att vi är liksom Sörgården och allting och så. Vad jag menar är att jag tror det här...
inte riktigt att jag sa det. När staten har lämnat på och inte levererar basic, så inkluderar det ju även att...
Det pratade som att det var sunt förnuft att tacka och vara god hyfs och allting. Det var det som var att vi att på landet så var vi alltid trevliga. Det var det som var bilden, så att säga. Jag har redan sagt att staten behöver ta ett större ansvar för den här basverksamheten. Så att det är ingen så.
Vilka ska man rösta på om man tycker att det är bara basverksamhet? Eller så här, ni kan få ha kamelcenter och allting.
Men det finns ju ingen att rösta på, eftersom det ligger liksom alltså uppenbarligen i liksom politikens essens att vara på och pilla och fitta i precis allt. Men de kan ju aldrig någonsin ta ett enda steg tillbaka.
Det var ju det Ulrika sa också, utan invektiv. Och det måste, alltså jag håller med, alltså jag anser mig vara frihetlig. Jag vill ju ha så lite som möjligt att göra med staten. Men som du sa i första avsnittet du var med Per-Ola, när jag behöver staten, då ska det fan i mig fungera.
Ja, det är tvärtom nu.
Ja.
Jo, men då det att följa upp de regler som finns, det gör man ju inte. Nu har jag hållit på ganska mycket med våran väg till exempel. Och PBL, alltså den här plan- och bygglagen, där står det att för att man ska få byggnadslov så måste det finnas farbar väg för räddningstrafik och bla 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 bla. Räddningstjänsten måste komma fram, brandbil, ambulans och så vidare. Ja. Och så kollar jag det då när jag ringer till kommunen och så säger jag, men du, nu är det så här. Nu fick vi inte soporna tömda, slambil vägrade att åka, skolbil körde i diket. Hur gör vi då? Hur gör vi då? Ja, men det står ju i PBL att vägen måste vara farbar för räddningstrafik. Jag är inte säker på att de tar sig fram. Ja, men det är ju när ni får bygglov och inte sen. Det är nummer ett. Nummer två, det gäller ju då kolla upp att man följer det som man har ställt krav på från första början. Det gäller ju mitt yrke. När man har lagt ut offentlig upphandling på att köpa in psykologtjänster till exempel, så har man extrema krav. Man har så förbannat extrema krav så att ingen människa kan egentligen följa upp dem. Så bara de som inte är riktigt hederliga kan faktiskt, alltså det jag har varit med om, kan faktiskt skicka in och säga, jo, men vi har det och vi har det och vi har det. För att de vet att ingen kollar upp det efteråt. Gör ni det som ni har lovat att ni levererar? Nej, det gör man inte. Och det finns så jävla enkla lösningar på det. Det är att sänka kraven, säga att det här vill vi ha. Gör ni det så kan vi komma och kolla det. Men det gör man aldrig. Man har extrema upphandlingskrav och sen släpper man det bara. Och lika det här med bygglov. För att nu har ju vi... I vårt blåa område, som det heter, som ligger 300 meter bort, så vi klarar oss precis då från det strandskyddet. Men där har det ju nu flyttat in ett gäng Jag vet inte, 17, jag tror att de kanske kommer ifrån Kina. Alltså, jag vet inte, men jag har ju sett att de kommer från någon form av öststat och de går runt och håller varandra i handen och är livrädda i skogen. Men de har alltså köpt en sommarstuga nere vid sjön och de har ju ingen aning om vad som gäller, utan de gör ju som de vill. Så de har byggt en palisad runt sin tomt. Och den är, alltså, den är 2,5-3 meter hög. Ut i vattnet runt hela tomten, plus att de har grävt om hela strandlinjen. Och det får man ju inte.
Emil, men kan det... du översätta? Är det gärdsgården menar eller?
Nej, det är nog, det är nog en palisad.
Det är nog Norrtäljes enda gated community. Än
ja,
så länge.
Det är det. Det är det. Och så har de byggt en rondell inne på tomten.
Men det är ju drömmen.
Ja, ja. Varför får inte jag ju så här, Ulrika?
Varför får inte jag ha en vallgrav?
Ja, men jag menar... Det är ju ingen som kollar upp såna här saker. Det finns regler, det finns lagar, det finns krav. Men det finns ingen som följer upp det.
Men du vet, Agneta, det är lättare att få förlåtelse än tillåtelse.
Nej, men jag tänkte på det här du tog upp med upphandling. Det håller jag med om. Jag satt ju med upphandlingsmyndighetens insynsråd de första, ja, var väl de första 7 åren ungefär. Och jag har sagt det flera gånger, jag har sagt det till ansvariga ministrar att problemet är att vi har gjort upphandling till liksom alla goda gåvers givare. Allt ska lösas genom att vi trycker in krav i upphandling. Ja. Det är orimligt. Alltså, det blir att man tänker inte att även det kostar om vi ska upphandla någonting till. Alltså det här att det suboptimeras. Alltså, verkligen, jag håller med om det. Och det betyder ju inte att det inte är bra saker som man ställer krav på. Men det blir liksom... summan blir ändå mindre än alla kraven, så att säga. Så att det där är men det är också en stor opinion, det kan jag ju säga. Alltså, jag ser det här med att vara rädd om politiker, det är inte så populärt kanske att säga, men det är också att vi ibland säger vad man får de politiker vi förtjänar. Det gäller ju också att vi kanske värnar de som försöker stå upp för det här. För till slut så, ja, några måste göra det. Jag är ändå folkvald, men ibland känns det som att folk har fått för sig, speciellt där Emil bor. Nej då, att jag har tagit makten själv på något sätt. Det har jag ju inte. Och det kan jag säga nu efter 14 år och liksom har varit med om en hel del och sådär. Men med skick som jag försöker passa på att göra det liksom, ja men... värna och uppmuntra folk att bli politiker, att bli folkvalda liksom. Det är, jag har inte större makt än det jag har fått i de allmänna valen, så att punkt.
Nej, men om vi ska försöka sammanfatta lite, det handlar som sagt inte om att stan har rätt, det handlar inte om att landsbygden har rätt, utan mycket handlar om rätten till sitt eget perspektiv. Och stan har ju varit norm i många av de diskussioner. Och det har ju varit en hemsko för landsbygden. Vi kan, alltså för att beskriva det så kan vi vända på det. Min farfar var här när jag var liten, så var han här och körde traktor. Går in och lånar toaletten och kommer inte ut. Och mussan knackar på för fast han höll på att köra tröska. Farfar svarar inte. Mussan får fatt på fassan. De får knallar in på dass. Och då har gubben suttit och dött på dassstolen. De lyckas få fart på pumpen på honom igen. Och slapp sitt... behöva fundera på hur de skulle förklara för mig och min lilla syster att farfar hade suttit och dött på dess. Farsan ringer farmor som faktiskt en av förvånansvärt få gånger verkligen tappar. För det var inte första gången som farfar hade farfars hjärta stanna. Men han hade faktiskt inte tid att åka till sjukhuset. Och dessutom så var det inte så farligt att hjärtat stanna. Det startar ju igen. Men farmor, den gången går sig farmor inte. Så att de utverkar en kompromiss. Så farfar åkte med till sjukhuset. Under förutsättning att han först fick åka hem och duscha. Vi kan även ta... Jag såg en intervju med en gentleman som bodde väldigt långt ut på landet. Han hade... blivit blivit stångad av en, eller kört och vurpat med motorcykel och fått ganska mycket av sin kropp förstörd. Så han hade ju ett rikhaltigt sortiment av skruvar och plattor i kroppen. Sen blev han nersprungen av en tjur. Och blev, alltså var i princip bara ryggraden och bäckenbenet på honom som var helt. Men så där stack ut plattor ur skinnet på honom. För han hade väldigt, väldigt öppna benbrott. Så han, alltså medan de väntade på att han skulle bli hämtad och kört till sjukhuset, så skruvade hans chef i en av plattorna i benet igen med en stjärnskruvmejsel. Men tänk, alltså menar, tänk att det är de här, alltså herrarnas perspektiv som ska styra debatten. Tänk liksom att det är deras livsåskådning och perspektiv som ska appliceras på människor som åker till akuten för att de har blodöra. Alltså menar, det är tvärfel, och lika fel blir det när de ska, när deras perspektiv blir norm för hur vi ska leva våra liv. Så det handlar som sagt inte, handlar inte om rätt eller fel, det handlar om rätten till sitt eget perspektiv. Och när staden har blivit norm, så har landsbygden fått lida för det, eller blivit begränsad.
Nej, men det, jag verkligen håller med. Väl sagt, så att säga. Det håller jag med om. Och där är ju, återigen, jag brukar återvända till det här förväntningsglappet. Det är ju det vi har. Vi har olika förväntningar. Både, det är en del av det du säger, men vad är normen, så att säga? Det är ju, vad kan man förvänta sig? Där har vi ju olika där vi bor och så. Än fast jag idag kan väl få sända en tanke till min farmor, 104,5 år. Hon är Leksands äldsta invånare. Hon bröt armen i natt och är på väg till akuten. Men hon tyckte nog också att hon skulle kunna lösa det själv på något sätt. Men hon fick väl åka in i alla fall då, så att säga. Så att det, jag tror att det är en generationsfråga också på sätt och vis. Men nej, men jag är det. Rätten till sitt eget perspektiv. Men också att det är kombinerat med någon slags respekt för andras perspektiv. Det, då blir det ju en bra kombo.
Jag kan ju bara säga amen. Alltså det att försöka trä på någon annan sitt eget perspektiv, det fungerar ju inte, helt enkelt. Nej. Men det är, då, problemet är ju att de är så många fler än vad vi är.
I alla fall i Roslagen. Då måste man ha en grundinställning också, att det måste vara okej att vara olika.
Ja.
Och jag vill anknyta som avslutning till det här förväntningsglappet som Ulrika lanserade, och till vårt första ämne. För det var påtagligt både i Uppdrag granskning och den förra gången när de hade Sverige möts på Tjärna ängar, att det är ganska många som har inställningen att här är det stökigt, det måste någon annan fixa. Mm. Det köper inte jag riktigt. Jag är helt övertygad om att jag och min fru vet vad som är bäst för vår familj. Sen kan vi ha fel ibland. Det har hänt flera gånger, i synnerhet jag tydligen. Och då drabbar det vår familj. Men problemet är när makten förskjuts, och kanske framförallt ansvaret förskjuts från individen till staten, så blir det enskilda människor som har fel som drabbar väldigt många andra människor, inte bara de runt omkring sig. Det finns något som heter subsidiaritetsprincipen, att problem ska lösas på lägsta möjliga nivå. Den skulle de flesta behöva anamma lite grann. Vi tar en sista avslutande vända innan vi tackar för det första fredagsmyset. Vi börjar i Skåne, säger jag, fast du sitter väl i Stockholm?
Nej, jag är i Skåne, jag ska köra ikväll.
Ja.
Vad förväntas jag avsluta? Vad förväntas jag säga?
Ja, du har ju fått äran att vara den första manliga deltagaren i VMP fredagsmys. Hur tycker du det här var?
Ja, men jag tycker det var fullt anständigt, och eftersom vi har diskuterat landsbygd och jag är den första manliga deltagaren, så får jag väl vidhålla det faktum att landsbygden styrs av ett matriarkat.
Ja, det är, jag säger inte emot. Agneta?
Ja, nej, men jag tycker också att det var väldigt trevligt, och så måste jag ju säga att Per-Ola har ju väldigt mycket samma åsikter som min man har, så att det är ju tur att jag redan är gift, för annars hade jag blivit sjukt förälskad.
Jag förstod att ni skulle hitta honom.
Och inget ont om Ulrika för den delen. Nej då.
Nej då, jag är ju van. Nej, men jag är ju liksom the OG one, the original gangster är det här, eftersom jag fick vara med i
avsnitt 1.
Avsnitt 1. Så jag är lite glad att få komma tillbaka i sånt här fint sällskap och kommer gärna tillbaka igen. Och så, jag tror de här samtalen behövs. Verkligen, det är, man kanske inte kommer fram till, men man kommer alltid vidare, tror jag, med de här samtalen. Så att, stort tack och tummen upp.
Tack så mycket. Därmed avslutar vi den första upplagan av VMP Fredagsmys. Det här går att stötta på Patreon. Om man går in på patreon.com och söker på Vi måste prata, så kan man ge 10 kronor per avsnitt, för det tycker jag att vi är värda, 2,50 var. Tack så mycket för att ni var med.
Tack.
Tack och hej.
Tack. Hej då.
Du har lyssnat på Vi måste prata, som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.